löpsedlar på helt andra sätt än vad som man är idag. Och det var så fint liksom, bara få den gemenskapen, hur Gud jobbar i det lilla hela tiden, hur han har omsorg om oss för att vi är hans barn. Du vet att djävulen är väldigt liten och Gud är väldigt stor. Jag fick en bild här, du vet, så här, när man tänker så här på mörkret i världen och hur mycket skada och krig och elände som djävulen har gjort. Liksom, så kan man inte få honom att bli så stor. Men om man tänker jämfört med skapelsen, om man jämför den lilla ärtan jorden med hela universum som Gud håller så här. Så kan du se storleken på den stora guden och hur liten den där lilla förloraren djävulen är. Men han är en stor lögnare, så han har lyckats lura många av oss och tror att han är så mycket större än han är. Och han har lyckats lura oss till den graden att vi bara låser in oss i massa rum och fängelsen där vi inte behöver vara i, men som vi är i på grund av massa saker. Jag har ett bibelord som jag fick här, som är Matteus 26:12. Vi kan få upp det på. Och för din lovlösheten tar överhand, skall kärligheten bli kall hos de flesta. Det är ett sorgligt ord. Ett ord som speglar de sista tiderna. Och vi kan väl alla här vara överens om att vi lever i de sista tiderna. Och om vi ska vara ärliga här i kyrkan, vilket vi borde vara, för sanningen sätter oss fria, så kan vi också säga att det här har ju hänt oss också. Skulle ni inte kunna hålla med om det? Att kärleken har svalnat på många måter i våra liv. Att det är så lätt att se, du vet, till och med i våra egna församlingar, i våra egna menigheter, så svalnar kärleken gentemot varandra. Det svalnar det sättet man ser på sin pastor, på sina ledare. Det svalnar hur man ser på sina syskon. Man går ut i byn och man ser helt plötsligt massa kvinnor går omkring med burka och grejer. Och man tänker, vad gör de här? Och tänk om de ska spränga gatan och man tänker man har, och hela folkslaget, då tänker man muslimer, de är så farliga. Och man förvandlar den kampen, för Herren har klart och tydligt sagt genom Paulus att kampen inte är mot kött och blod. Så du vet, de muslimer är inte farliga. Andemakten är ju islams andemakt. Det är en andemakt, inte en människa. Så vi ska inte frukta människor. Vi ska älska människor. Och jag tänker på Paulus, precis som har skrivit det där, som var liksom dåtidens ISIS för kyrkan. Jagade kyrkan. Människor dog. Kristna dog på grund av den förföljelsen som han drog igång. Och kolla vad Gud gjorde med honom. Allt han behövde var en frontalkrock med kärleken hos Jesus Kristus. Och sen så spred han evangeliet utöver hela Europa på grund av att han hade mött sanningen, den riktiga kärleken i Kristus. Jag ska berätta en historia som tar plats på ett ungdomsfängelse i Sverige som jag fick besöka, som heter Bärby, som är det mest beryktade ungdomsfängelset. Många gängkriminella sitter där, det är de värsta, de sitter där. Det finns en avdelning som heter Klockbacka, de absolut värsta och farligaste ungdomarna sitter där. Och jag och Kenneth, vi blev bjudna och besöka det där stället. Och så kommer jag dit. Och jag får gå in på en avdelning. Och jag får predika evangeliet. Vi får spela lovsång. Och lovsången bara ekar där inne. Jättefint. Jag får be med många av de här ungdomarna till frälsning. Så kommer en personal ta mig åt sidan och säger, vi ska gå till en avdelning nu. Och de som sitter på den här avdelningen, de sitter för sexualbrott. Det är alltså våldtäktsmän, unga våldtäktsmän. Och jag kände direkt, jag vill inte gå dit. Jag vill inte gå in och till massa våldtäktsmän. När jag själv satt i fängelse, om det kom en våldtäktsmän, då slog man sönder honom och skickade iväg honom. Det var en mentalitet som var kvar i mig. Och jag tänkte, nej. Och även om jag var frälst nu, även om jag hade Kristus, och när jag hörde det ordet våldtäktsman, det var någonting som bara stängdes i mitt hjärta. Det var någonting som bara, nej, dit vill inte jag gå. Men jag började kämpa, gick in på toaletten och bad och sa, okej då, jag ska gå. Och så gick jag dit och så predikade jag evangeliet för dem och Kenneth sjöng och jag bad med dem, men det fanns ett avstånd från mig till dem. De fick liksom komma hit men inte hela vägen in, och jag hade svårt. Och jag kämpade och jag ville inte vara så dömande. Jag ville inte. Jag förstod att de också behövde Jesus. Och vem är jag att peka på någon, och vem är jag att kategorisera synd som att mina bankrån skulle vara bättre än deras våldtäkter. Men jag gjorde det. Och det är så med oss människor att vi har lätt att kategorisera synd. Eller hur? Det är så. Men Gud gör inte det. Har du ljugit någon gång? Alla här inne, alla som har ljugit, räck upp handen. Ja. Gud, han kategoriserar inte synd så som vi gör. Det är ett mänskligt påhitt. Och när jag var klar med den där avdelningen så bara, äntligen. Och då skulle jag få komma till de ungdomskriminella, gängmedlemmarna och sånt. Och mitt folk liksom, som jag tänkte. Jag bara, yes. Och så kom jag dit och var så glad att se dem. Och de var så glada att se mig. Och jag kramar dem. Och jag bara, yes. Och så predikade evangeliet från hela mitt hjärta. Och det var så värsta genombrottet. Jättemånga tog emot Jesus. Den heliga ande föll. Och det var så underbart och så mycket kärlek. Och så kommer vakten och hämtar mig. Och så säger han, nu ska vi gå till de ungdomskriminella. Jag sa, var inte det där de ungdomskriminella? Nej, sa han. Våldtäktsavdelningen har två avdelningar. Förstod ni vad som skedde? När jag inte dömde dem. När det inte fanns dom och stenar i mina händer. Så kunde jag vara ett mäktigt verktyg för Gud. Och väckelse kunde bryta ut på en mörk plats. Och nå människor som ingen annan ville nå. Och gå till människor ingen annan ville gå till. Men jag var tvungen att plocka bort kunskapen om vad de hade gjort för att möta dem. Och se dem så som Gud ser dem, som älskade barn. Vem är jag att döma någon? Eller hur? Med allt jag har gjort. Och vem är du att döma någon? Med allt du har gjort. Men kärleken svalnar när allt vi ser i mörker. Och när mörkret kommer överallt. Och när allting på tv, allting på radio, allting i samhället börjar forma sig mot Gud. Och vi blir nästan förföljda i våra länder. Evangeliet blir under attack liksom. De kristna värderingarna är under attack. Och då springer vi in i de här skyddsrummen. Och så börjar vi hitta fel på varandra. Och det är lätt att hitta fel på varandra. Det krävs ingen talang för att hitta fel. Du vet att du kan dressera en apa för att hitta fel. Det är sant. En apa kan lära sig att hitta fel. Så att om du är så här, har hittat 40 fel på pastorn, då är du liksom, du har inget talang. Liksom. En apa kan också göra det. Det som är svårt i den här galna världen är att hitta rätt. Det som är svårt i den här galna världen är att älska. Och hur älskar vi? Hur kan vi älska? Jag har en text jag vill dela. Som jag fick. En fantastisk text. Rubriken är en horkvinna möter världens lys. Tänk dig vilken rubrik. En horkvinna möter världens lys. Och var och en gick hem till sitt eget hus. Men Jesus gick upp till Oljeberget. Tidigt om morgonen kom han igen in i templet. Och allt folket kom till han. Och han satte sig ner och lärde dem. Undervisade dem. Skillnaden mellan rätt och fel. Som Jesus gjorde. Då kom det skriftlärde och fariserna till han. Med en kvinna som var grepet i äktenskapsbrud. Då de hade fört henne fram mitt emellan dem. Sa det till han, mäster, denna kvinna blev grepet på färsk gärning i äktenskapsbrud. I loven har Moses befallt oss att slike ska stenas. Men vad säger du? Detta sa det för att pröva han. Så kunde du få något och anklaga han för. Men Jesus böjde sig ner och skrev på jorden med fingret som han icke hörde. Så. Och tänk dig att de där fariseerna, de skriftlärda, de som kan lagen. Det står i Bibeln att bokstaven dödar men anden ger liv. Och den här boken utan den helige ande, det kan bli väldigt lagiskt. Det kan bli väldigt hårt. Det kan skada. Och de här männen, jag undrar vad som hände med mannen. De har gripit henne på bar gärning för ett äktenskapsbrott. Men det är bara kvinnan som de... Vad hände med mannen? Han var säkert farisee. Eller hur? Skriftlärd, jag vet inte. Jag bara fantiserar lite. Men de har i alla fall släpat den här stackars kvinnan. Och kastar henne framför mästarens fötter. I hopp om att hon ska stenas till döds. Och de står alla där, folket upprörda. Pekar på synden. Den synden är så uppenbar där i det tillfället. Och de pekar på synden. Kolla vad hon har gjort. Kolla vad hon har gjort. Med stenarna i handen. Och köttet bara reser sig upp. Det finns inga anden närvarande hos dem. Utan de reser sig upp i köttet. I dömande. Tar den där stenen. Kolla vad hon har gjort. Och Jesus sätter sig ner. Och skriver på marken. Som att han inte har hört någonting. Men då de fortsatte att spöra honom. Rättade han sig upp och sa till dem. Den syndfrie bland er kan vara den första till att kasta sten på henne. På nytt böjde han sig ner och skrev på jorden. Det finns många teorier. Och jag har hört att människor har diskuterat i sen skriften kom. Vad det var Jesus skrev för något. Vad var det han satte sig på marken och skrev? Och jag hörde en bra tolkning från evangelisten Reinhard Bonke. Som sa att han satt nog och skrev de 10 budorden på marken. Framför de skriftlärda fariseerna. Som stod där med sina stenar och sitt dömande. Och tänk om det var det han skrev. Och att det var det de såg. Och att de insåg att den har jag brutit. Och att det var kanske var det som fick dem att släppa stenarna. Om vi fortsätter läsa här så står det. De som hade hört det blev dömda av sitt samvitighet. Och gick bort. En efter en. Det äldste först. Och så alla de andra. Jesus blev alene igen. Med kvinnan som stod mitt på platsen. Då Jesus hade rest sig. Och icke så andra än kvinnan. Sa han till henne. Kvinna, var är dessa anklagande dina? Har ingen fördömt dig? Hon svarte, icke en herre. Jesus sa till henne. Heller icke jag fördömer. Gå bort. Och synd icke mer. Tänk dig hur Jesus möter oss. Titeln på det här budskapet som jag har till er idag heter Varför är det så lätt att få nåde men så svårt att ge den? Varför är det så lätt att få nåde men så svårt att ge den? Det är lite som med skatten. Om du får skatte, vad heter det, skatteåterbäring? I Norge. När du får tillbaka pengar på skatten. Du har betalat för mycket skatt. Och du får skatt liksom. Wow, 10 000 extra på kontot. Men om skattemyndigheten säger att du ska betala 10 000. Det är inte lika roligt, eller hur? Det är som samma sak med pengar. Det är lätt att ta emot dem. Men det är svårt att ge bort dem många gånger. Och vi ska inte behandla nåden som vi behandlar pengar. Men den nåden som Jesus har visat oss, den nåden han har gett oss. Vi måste förstå att ingen av oss är rättfärdig. Inte en enda av oss. Ingen rättfärdig finns, bara Jesus Kristus. Vi är alla samma sorts syndare. Alla beroende av samma sorts nåde. Allihopa. Du som jag är beroende av att vakna upp i Guds nåde varje morgon. Eller hur? Och det som kommer förvandla Trondheim, det som kommer förvandla din menighet, din familj, det är när du ger den kärleken som Gud utgav till världen. När han lät Jesus Kristus dö på ett kors för dina synder och för mina synder. Och när vi kan representera Gud Fader, världen kommer veta vilka vi är genom det sättet vi älskar varandra. Men om laglösheten tilltal och vi låter kärleken svalna, så kommer få människor att se det attraktiva med att komma in i de här byggnaderna. De kommer inte se Jesus. Det som förvandlade mitt liv, det var när jag fick se min pastor. Han jobbade med mig. Det är därför jag älskar min församling. Jag älskar min pastor. För att han visade Jesus Guds kärlek. Alltså i världen. Hade det varit i världen. Han hade slagit sönder mig efter två månader. Det räcker med det. Som de gör i Chile. Men han höll ut. Och du vet, jag tänkte, det gick 3 år. Samma svek, samma längd, 3 år. Öppen famn. Och det är ju inte för att han är en fantastisk och speciell människa som är världens snällaste, typ som Bamse. Det är inte därför. Det är på grund av att han ödmjukar sig inför Gud. Och ber Gud, snälla ge mig kärlek för att älska Sebastian. Snälla ge mig kärlek för att älska Sebastian. Han valde att dö bort från sina egna sätt. Från sitt eget kött och från sina egna tankar. För Kristus på korset, det var en förebild för oss alla. Om inte vetekornet faller ner i marken och dör, förblir det ett ensam frukt. Men om det dör, vi är också kallade att dö. Det var någon som sa till mig, Sebastian, Jesus vill inte att du ska bli känd. Jesus vill att du ska dö. Ja, det är uppmuntrande budskap. Men jag förstår idag att den största fighten som vi har, det är att döda köttet i oss. Som reser sig upp. Den där inre farisén som hela tiden vill plocka upp en sten och kasta på alla. Hitta fel hos alla. Döma alla och gå omkring. Det är det köttet vi behöver döda. Det är det köttet vi behöver spika upp på korset. Paulus sa, nu lever inte jag utan... Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Bli Kristus lika. Växa med Kristus. Och göra det genom sinnesförnyelse. Genom att be i den heliga ande. Genom att läsa det här ordet och formas. Jesus var den först födda av många bröder och systrar. Så vi måste dö bort från våra sätt. Och det är svårt och det gör ont och det är hårt att dö. Det är jättehårt. Jag har den där kampen hela tiden. Speciellt med min fru. Hon vill ju inte ha en predikant. Hon vill ha en man hemma liksom. Och det är lätt att hamna i köttet med hemma i familjen. Och jag tänker att många gånger så har vi en. Jag speciellt kunde vara en människa på scenen här och predika om kärleken. Och så gick jag hem och så var jag liksom stenhård och gidrade jättemycket. Bråkade jättemycket med min fru. Så jag tänker att det här är inte rätt. Det här är ju liksom hyckleri. Jag menar, om det är någonstans jag ska vara en kärleksfull och god människa, så är det väl med min hustru. Absolut där. Och med mina barn. Så jag ställde, Helige Ande ställde en fråga till mig. Han sa, tycker du att du utvecklas som far och som pappa, som du utvecklas som Guds man? Så jag gick och frågade min fru den frågan. Och jag frågade henne återkommande. Tycker du att min karaktär utvecklas? För du vet, den heliga andes frukt. Det är jätteunderbart när vi står i kyrkan. Och vi får känna den heliga ande. Vi får sträcka upp våra händer. Och vi får prisa Gud. Och liksom, men den heliga ande är ju ingen känsla. Guds ord är ett tveeggat svärd som skiljer själ från ande. Vad sitter i din själ, dina känslor? Vad sitter i din ande? Det är din ande som ska leda dig. Du ska inte vara ledd av dina känslor. Om du lyckas vara Guds fruktig tills någonting dåligt händer och dina känslor tar över handen och helt plötsligt är du bara arg eller, och du kan inte kontrollera vad du känner på grund av att du är så arg eller du är så frustrerad eller du är så ledsen, då är det dina känslor som leder dig. Och du ska inte vara ledd av dina känslor, för dina känslor kommer vilseleda dig. Dina följelser kommer vilseleda dig. Du ska vara ledd av Guds ande för att komma på den vägen som Gud har förutbestämt åt dig. Och för att kunna vara ledd där så måste vi lära oss Guds ord. Vi lär oss vad han säger. Hans sanningar. Inte mina sanningar. Döda våra egna sätt. Och det är jättejobbigt.
Och du vet den heliga andes frukter. Frukten av den heliga ande, det är ju någonting som formar en människas karaktär. Karaktären. Där kan du se Gud i mitt liv. Om du kollar på min karaktär, hur jag var och hur jag är nu. Det är en karaktär som har ändrats. Jag har mycket att växa fortsatt. Det vet pastor Hernan. Det säger han ganska ofta till mig också. Men det är det som man kan se en utveckling i en kristen människas liv. Vi kallar det utvecklas hela tiden. Utvecklas. Och det är på sättet som vi älskar som världen ska se att vi är våra lärjungar. Och jag kände att jag fick det här budskapet av Herren. För jag tror att du kom till den här kyrkan med stenar i din ficka. Med dömande i din ficka. Och Jesus anklagar oss inte. För den som anklagar oss är djävulen. Jesus frikänner oss. Men Jesus vet att vi inte blir effektiva i vår vandring med Kristus. Om vi bär de här stenarna i våra fickor. Om vi dömer våra syskon. Om vi säger den där kyrkan är så. Eller den där kyrkan är så. Eller den där familjen är så. Eller han kommer aldrig bli så. Du vet att ditt ord. Gud skapade orden genom, Gud skapade världen genom ord. Genom den heliga ande och ord. Och du har ju den heliga ande som bor i dig. Och dina ord skapar också saker. Du kan antingen så död med din mun och dina ord. I ditt äktenskap, till dina barn, till dina barnbarn. Du kan så död. Han kommer aldrig, det här kommer aldrig bli bra. Det här, där, där. Du kan så död. Eller så kan du bygga liv, så liv. Jakobs brevet 3 talar väldigt tydligt om den vikten av vad vi talar. Och jag tror att det är en ny tid för den här byn. Jag tror att det är en ny tid i ditt liv. Och jag tror att Gud verkligen vill göra någonting med dig. Att han vill använda. Han reser upp människor i den här tiden. För att bära ut ljuset. För att tiden är knapp. Jesus Kristus kommer snart tillbaka. Jag är säker på det. Jag vet inte. Ingen vet när han kommer. Bara fadern. Men jag vet att han kommer. För det har han lovat. Och tidens tecken talar sitt väldigt tydliga språk. Och jag sa på ett annat möte så sa jag att jag vill inte stå när himlarna brister och människosonen uppenbarar sig. Då vill inte jag stå med två stenar i händerna. Jesus, lär mig att älska som du älskar. Och jag fick så tydligt tecken där på den där våldtäktsavdelningen. Att Guds kärlek är så mycket större och så mycket starkare än vad min kärlek är. Så vad jag måste göra är att jag måste rensa bort från mitt hjärta allting som blockerar. Du vet, stenar, det kan man använda till och, som David och bara skicka den i Goliats huvud och bara knocka fienden och halleluja, underbart. Men du ska inte kasta den på människor som lider i den här världen. Som människor som är bundna av fienden. Du ska heller inte bli bunden av fruktan. Och du ska inte låta den där stenen vara för länge i din hand, för att den där stenen kommer förvandlas. Och förvandla ditt hjärta. Bibeln säger att vi ska rycka ut stenarna från vårt hjärta. Vi ska få ett nytt. Han ska göra det. Riva ut stenhjärtat och ge oss ett nytt hjärta av kött. Så vi kan älska så som Gud älskar den här världen. Vi kan stå upp tillsammans. Tack Jesus. Jag ska läsa ett ord till. Tack Jesus för du talar till oss genom ditt ord. För att du älskar oss. Tack Jesus. Tack Jesus. Det står i Johannes första brev från vers 5. Vi kan få upp den. Johannes första brev från vers 5. Detta är det budskapet vi har hört av ham och som vi förkynner det. Att Gud är lys och i ham finns det icke något mörke. Visst vi ser att vi har fällskap med ham och vandrar i mörket, då lever vi och gör icke sannheten. Men visst vi vandrar i lyset, slik han själv är i lyset, då har vi fällskap med varandra. Och Jesus Kristus, hans söns blod, rensar oss från all synd. Visst vi ser att vi icke har synd, bedrar vi oss själv. Och sannheten är icke i oss. Här i nyckeln. Visst vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så han tillger oss synderna och rensar oss från all orätt. Visst vi ser att vi icke har synd, gör vi ham till en lögner och hans ord är icke i oss. Jag tror att det finns många här inne som har längtat efter eld. Längtat efter kärlek som känner att de har bott i en öken. Så jag tror att det är många här inne som har längtat efter den elden som du en gång hade. Den kärleken som du en gång hade, men livet har slagit på dig så många gånger. Och att ditt hjärta har blivit skadat och sårat och sviken. Det står också i Bibeln att utifrån allt som ska bevaras, så bevara ditt hjärta. Därifrån utgår livet. Allting som vi gör utgår från vårt hjärta. Så om ditt hjärta har blivit hårt, om du har svårt att älska, om du känner dig dömande, och du kanske har jättelätt att älska nästan 90%, men 10%, de där 10%, där åker stenarna fram. Så tror jag att Gud vill befria sin församling från alla stenar. Och Gud vill hela hjärtan här inne idag. Det är en väldigt, väldigt nåde. Men också en väldigt allvarlig sak. Att bära det här i ens hjärta. För att djävulen är en tjuv. Och han kommer för att stjäla, slakta och döda. Och det han gör när han lägger bitterhet och oförlåtelse och allt sånt här i våra hjärtan, dömande, det är att han stjäl våran glädje och han tar ifrån oss Guds närvaro, Guds kärlek i våra liv. Han tar den liten bit efter bit efter en bit, för att han är en tjuv. Tills nästan hela huset är länsat och man förstod inte vad som hände. Men det är dags att sparka ut djävulen från våra liv och låta Gud utgjuta den kärleken som förvandlar städer. Den kärleken som skakar byar. Den kärleken som transformerar familjer. Den kärleken som går och säger till den som ingen annan någonsin har älskat, att jag älskar dig för Jesus älskar dig. Den kärleken som kramar den som luktar kiss och bajs. Säg, du kanske inte någon tycker om dig, men jag älskar dig för Jesus älskar dig. Det är den kärleken som förvandlar. Och Jesus vill tala till sin församling. Alltid när han går till rätta. Han kommer gå till rätta med hela världen. Men han börjar med sitt hus. Och han börjar med sin församling. Med sin menighet. Och Jesus vill ta allt dömande. Han vill ta alla stenar. Och ett tydligt tecken som vi kan göra just nu här inne. För att visa hur beroende vi är av Jesus Kristus. För att erkänna. För att ta ett steg i tro. Det är att vi går fram. Vi böjer våra knän. Guds folk behöver börja böja sina knän igen. Och säga till honom, förlåt för stenarna. Förlåt för dömandet. Förlåt för att min kärlek har svalnat. När laglösheten har tilltagit i den här byn och i det här landet. Men just nu, Herre, så erkänner jag inför dig att jag behöver dig. Jag behöver din kärlek. Jag behöver att du gjuter din kärlek. Och Jesus vill göra det. Och jag ska vara den första som böjer mina knän vid det här podiet idag och säger till Jesus, ge mig mer kärlek, för jag dömer precis som alla andra. Så jag tycker att vi ska göra det tillsammans. Vi ska be Gud om tillgivelse för att våran kärlek har svalnat, och så ska vi se hans heliga ande falla över oss och förvandla våra liv. Det är min bön här. Gud välsigna er och Jesus älskar er. Amen.
Thank you.